Nemo är en kändis, den största som vi har. Ska snacka med en kändis och göra gästen glad. Nemo är en kändis, den största som vi har. Ska snacka med en kändis och göra gästen glad.
Ja, ni har hittat till Nemo möter en vän och det är ju torsdag idag. Och vad betyder det? Jo, att ett avsnitt som tidigare varit låst bakom betalvägg nu blir gratis för alla att lyssna på. Och veckans bonusavsnitt är med the hardest working man in showbiz, nämligen Viktor Norén. Ett underbart snack med en mycket sympatisk och älskvärd sångfågel. Följ gärna podden på Instagram där den går under namnet @nemomoter. Men mig personligen når ni enklast och bäst via min hemsida som är www.nemohedén.se. Men nu kör vi igång veckans bonusavsnitt. Här är han, Viktor Norén. Då kör vi, det finns ingen tid att spilla. Viktor Norén is in the house.
Hej Nemo.
Hej gamle kompis, hur mår du? Ja, detsamma, hur mår du?
Jättebra, känner mig vital, ung.
Asså?
Frisk.
Det är härligt ju. Och du ser också välmående ut.
Ja, det är bra, det syns.
Ja, det, hur håller du dig välmående?
Jag tror det är nyfikenhet. En stor nyckel. Alltså, när man är barn så är man ju nyfiken hela tiden. Eftersom allting i hela världen är nytt konstant. Och jag har verkligen funnit att nyckeln till det i det vuxna livet är att konstant kasta sig in i nya rum. Vilket är någonting jag har hållit på med de senaste 15 åren. Och då växte det här barnet på något sätt. Mm. Och det känns som att min kropp hänger med. Alltså att nyfikenheten på riktigt föryngrar mig.
Mm. Så dagsformen är bra, men om man slår ut det på ett större perspektiv då, hösten 2025, vad är status på det?
Jag är ute på en turné med Linus Wahlgren. Jag har precis släppt min första bok. Jag ska nästa vecka spela in min nästa skiva. I december börjar jag repa Max Martin, musikalen och Julia. Och jag avslutade också även precis min filmdebut som skådespelare i Jävla karar.
Vi kommer komma till det här om en stund i podden. Hur att du är hardest working man in business just nu.
Men jag måste också säga det, för det här är intressant. Allt det jag berättade för dig nu visste jag inte om för ett år sedan.
Nej, och det vet jag också att du inte visste.
Nej, alltså, och det är det som är den här nyfikenheten.
Men innan vi doppar oss i det så tänkte jag bara nämna att du har varit med här förut. Sist du var med var för några år sedan ihop med din bror.
Ja, var det?
Ja.
Var inte jag här själv också?
Jo, innan det.
Var det innan det? Okej. Eller? Nej, tvärtom tror jag.
Tvärtom. Du har säkert bättre minnen än vad jag har. Du är gärna vital.
Ja, precis. Jag är vital. Och du har gjort 1000 poddar.
Exakt. Och jag är mycket mer sliten än vad du är. Så vi litar på ditt minne istället.
Ja, vi gör det.
Men vad jag skulle säga var att när du gästade ihop med Gustav minns jag att ni spelade en låt ihop i studion.
Vad kul.
Walk With You.
Ja.
Akustisk version. Otrolig låt ju.
Jag gillar den, ja. Jättefin.
Och jag kommer ihåg att när jag hörde den när ni spelade ihop i studion där och alltså för mig var det typ en andlig upplevelse.
Oj, wow.
Ja, men det var så jävla bra och era stämmor och era röster de gifter sig och låten är fantastisk. Men vad jag tänkte sen, och jag får se om du håller med mig här, när den kom sen på Spotify, alltså helt proddad och mastrad och så här, ja. För mig, och det här är ingen kritik alls, så var någonting med magin försvann.
Ja, men så är det ju. Alltså den magin, den andliga upplevelsen, den kan inte du fånga. Alltså så tycker jag det aldrig varit. Och det där är ganska intressant tycker jag med musikbranschen. För att från början när populärkulturen startade så var det inte menat att det var skivan som skulle stå i centrum. Alltså skivan, man spelade in det man gjorde live. Och sen så släppte de det på skivan, men det var det som hände i rummen, live. Det var det som var det centrala. Och det som är intressant med den moderna världen och streaming är att man lite går tillbaka till det. Alltså att man sprider ut den här musiken för att folk då ska få de här andliga upplevelserna som du beskriver. Att faktiskt ha det här mänskliga mötet mellan musiker och lyssnare. Det är ju det som är det centrala. Att dokumentera det på skiva, det är egentligen sekundärt.
Men kan det vara svårt att tänka med musik generellt att inte överarbeta allt och att det inte låter för mycket som en produkt? För jag antar att du nu, som du är inne på, också föredrar när det låter lite
ja, lite live eller vad man ska kalla det.
Ja, men grejen är att det kan inte låta live, för live är ju live, alltså det lever, det är ju precis i stunden. Det kan man liksom inte fånga. Man kan inte fånga nuet på tape, så att säga. För nuet existerar bara precis just nu. Och när det nuet har passerat så finns det inte längre. Så att man kan inte fånga det ögonblicket, utan det sker bara där och då. Och det är det som är live. Det är det som jag tycker är så kontraproduktivt med live-plattor, till exempel. Alltså vadå live-plattor? Det är inte live, det händer ju då. Live händer bara här och nu. Och det är det som är musik, när den föds i stunden. Och det kan man inte fånga i en studio. Det kan man inte göra. Det är helt omöjligt. Det är någonting helt annat. Mm. Det har egentligen ingenting med varandra att göra.
Mm. Skönt att du ändå håller med mig här.
Jag håller 100% med dig, Nemo. 100%.
Så jag slapp känna att jag
gav det. Hade varit, men jag kan också säga så här, det hade varit hemskt om det var tvärtom. Att du sa så här att, ja, jag tyckte det var så där när ni sjöng den 1 centimeter ifrån mitt ansikte. Men sen när jag hörde den på Spotify, då fattade jag aldrig.
Ja, nej, ja, så är det inte.
Nej,
bra att vi är ense.
Vi är så ense.
Bra. Du, innan vi går in i ditt sinnessjukt hektiska senaste år, så vill jag faktiskt fråga dig om hur din bror mår. För att jag hade kontakt med honom i vintras, och då vet jag att han var på vippen till någon slags utmattning. Och, för vi skulle egentligen göra min beroendepodd, jag och han.
Okay,
för han är nykter sedan några år ju, som du såklart vet. Och vi hade bestämt att vi skulle göra den, och så hade han bara avsett, nej, nu är det för mycket, jag behöver lägga allt på is ett tag och sådär.
Han mår jättebra nu.
Han mår bättre nu?
Ja, han mår mycket bra, och han blev ju utbränd efter vår senaste julturné, som ju var väldigt, väldigt intensiv. Vi gjorde 35 konserter på 30 dagar. Och Gustav har ju under en ganska lång period slitits mellan två världar, tror jag. Och jag har ju slitit in honom i den ena världen, kan man säga, sen jag och han började samarbeta. Och jag släppte lite taget av honom som en bror. Jag kände att jag behövde ge honom den tjänsten. För att tidigare när han har känt att jag behöver en paus, så har jag liksom slitit i honom. Nej, kom igen Gustav, det blir kul. Du får vila lite, så spelar vi igen i sommar. Men den här gången så kände jag att jag, som, för att jag älskade honom, var tvungen att säga, nej, men det är lugnt Gustav. Var hemma, vila, du behöver inte göra någonting. Gör ingenting, var hemma, var själv. Och då kändes som att jag, för att han älskar att spela tillsammans med mig, men han har, tror jag, traumatiska sår efter alla år i musikbranschen. Han blev, framförallt efter åren i Mando Diao, så blev han ju väldigt påverkad av det. Vilket jag förstår också. Sättet de turnerade på var ju väldigt inhumant. När han fick sin första son så hade han 300 resdagar och var över hela världen. Och det är ingen som mår bra av det. Det är en dröm om lycka som är en illusion. Den existerar inte. Det finns ingen som mår bra av det. Alltså det var till lista världens största stjärnor genom tiderna. Mådde de bra? Michael Jackson, tror han mådde bra. Freddie Mercury, mådde han bra? Alltså förstår du? John Lennon, de mådde inget bra. Det är det som är grejen. Det är smärta, alltså. Riktigt, riktigt smärta. Mm. Whitney Houston mådde inte bra.
Nej. If you love someone...
Avicii mådde inte bra.
Nej. If you love someone, set them free.
Exakt så. Genie, you're free.
Men vad gjorde det med er relation, att du slet in honom i någonting som han kanske inte kände att han mådde så bra av?
Alltså det var ju... Jag slet inte in honom på det sättet, utan det var han som slets mellan två världar, såklart. För han älskade det ju också, och... Det gjorde att vi kom väldigt, väldigt nära, eftersom vi via vårt samarbete umgicks mer än vad vi hade gjort sedan vi var barn. Så vi har ju spenderat väldigt mycket tid i turnébussar och pratat med varandra. Vilket ju var få förunnat också.
Vi ska inte fastna i honom nu, men sista frågan bara. Hur ser er relation ut? Alltså hur tajta är ni, och bråkar ni mycket?
Nej, den är väldigt öm. Den har varit öm sedan vi var små. Han är ju 5 år äldre än mig. Och vi var väldigt nära när vi var barn, men det fanns ett fysiskt avstånd mellan oss, eftersom han var 5 år äldre och en halv meter längre, som gjorde att han slog inte mig. Alltså han kunde inte göra det, för att om han hade gjort det hade han dödat mig. Men samtidigt var han väldigt barnslig och jag var ganska brånmogen, så att vi umgicks som jämlika, fast det fanns det här fysiska avståndet som gjorde att den blev väldigt öm och väldigt kärleksfull. Så vi har nästan aldrig bråkat någonsin, alltså. Vilket har varit väldigt, väldigt, väldigt fint. Jag har alltid ringt i kris, så är min spontana reaktion att jag vill ringa till Gustav.
Det var ju så många som upplevde att han förändrade så mycket i och med hans sorti ur Mando Diao. Upplevde du också det, eller kände du bara att
Ja, men fast människor förändras. Det där är också en grej med musikbranschen, att man tänker att de ska vara likadana. De är bara människor, de utvecklas som alla andra. När jag spelade i band också, vet du, jag var med mina kompisar från skolan, från skolgården, ett gäng. Och det är det ju, det kan du ju vara när du är 20 år. Men det är ju konstigt då att lajva det när du är 40. Mm. Alltså det är klart att du utvecklas som människa. Mm. Men 20... människor som ser de här artisterna som produkter vill ju såklart att de ska stanna kvar. Att de, ni ska alltid vara så där, liksom skrika på scenen, slita av er tröjan, slå sönder gitarrerna och dricka 20 öl efter konserten. Som ungdomar gör och ska göra. Mm. Du kan ju titta på din egen resa ner, men du vet ju också det att du kan inte fortsätta så där. Det går inte. Och det gör man inte som människa heller. Så att nej, han är inte förändrats mer än någon annan.
Nej. Nej, men för de som inte vet då, ditt band Sugar Plum Fairy. Fairy.
Svårt att uttala.
Verkligen.
Du kan ju tänka dig, du var i Borlänge på 90-talet när de här kyrktanterna, när vi spelade i Hagakyrkan, skulle uttala. Ja, och då blir det konsert, men nu ska vi se, vad heter ni då?
Sugar Plum.
Sugar Plum Fairy. Sugar Plum Fairy från Kvarnsveden. Vad roligt att ni är här, killar.
Mm, jag såg faktiskt det på Peace and Love. Nu ska jag gissa, kan det ha varit 2007 kanske?
Det kan det ha varit. Mm. Spelade den så varje år där.
Ja, där var du glödhet och då
var jag ung.
Då var du ung.
På riktigt.
Då var du vital på riktigt.
Exakt.
Nu är det bara fake vital.
Nu är det bara fake.
Ja. Nej, men jag får höra av mig till Gustav och kolla om han kanske är redo för
mig. Han mår jättebra.
Då så. Då kanske han är redo för att prata beroende.
Nej, det tror jag inte.
Nej, okej.
Okay. Han vill vila. Ja. Anledningen till att han mår jättebra är att du inte hör av dig, Nemo. Så hör inte av dig.
Fan, fuck you alltså. Okej, okay, men du. Nu ska vi hugga tag i ditt... sinnessjukt intensiva senaste år.
Ja.
För vi pratar ändå nu om utmattning. Vi snudde ju ämnet. Mm. Och du är inte purung längre. Nej. Även om du är vital.
Ja.
Hur känner du kring just den biten? För att det är nästan sjukt hur man ser ditt namn just nu. Det känns som varenda musikal som poppar upp så står det typ Victor Norén där. Och, ja, men det är överallt. Och nu har du skrivit en bok också. Så här. Mm. Hur får du ihop allt?
Nej, men jag vet inte. Jag säger att jag jobbar i ett väldigt lugnt tempo.
Det stämmer inte.
Ja, fast det gör faktiskt det. Jag tror att den enda skillnaden är att det är helt sant att jag låter nyfikenheten styra mig och att jag gör bara sånt som jag vill göra. Jag tackar nej till saker också, men jag styr mig av det jag vill göra. Och det ger mig så enormt mycket glädje och energi, och framförallt musiken. Alltså musiken har ju faktiskt på riktigt den kraften att ge dig energi som mat. Alltså om du tränar på gymmet och det kommer en bra låt så blir du starkare. Den fyller dig med energi, och så är det verkligen för mig. Framförallt när jag tog bort alla krav. Alltså jag ställer inte krav på mig själv, utan jag jagar konstant friheten. Det var därför jag började med musik från första början. Att jag ville ha en frihet. Men sen när jag kom in i musikbranschen så blev jag nästan förvånad över att alla var så ängsliga och det var så mycket regler. Det var ingen som var fri. Och alla mådde dåligt över att de skulle spela. De var rädda för att de skulle få dåliga recensioner. Det var jättejobbigt när de skulle släppa en skiva. Åh, hur kommer det här gå? Och så var jag också. Men när jag helt släppte på det där så blev jag fri på riktigt. Och i frihet och i nyfikenhet så blir du inte, i alla fall inte jag, inte utmattad. Utan jag drivs av lust. Sen så det jag gör, det är det enda jag gör också. Jag har inga intressen. Det är det jag gör. Det är så jag spenderar min tid. Mina dagar går åt till min passion för det jag sysslar med. Mm. Jag sitter inte så mycket med skärm. Alltså jag tycker jag har ett ganska lugnt tempo egentligen. Alltså nu till exempel, jag gör inte så mycket på dagarna. Jag tar det ganska lugnt. Sen spelar jag på helgerna, absolut. Men i perioder är det klart att det kan vara intensivt. Men det är inte alls... Jag känner snarare att för varje passionerat projekt jag går in i så går jag längre ifrån väggen. Mm. Jag backar ifrån väggen.
Du låter Gustav stå där själv.
Ja, stackaren. Står det intryckt och jag tar bara ett steg bak.
I ett hörn står han.
Hej då Gustav, ha det bra.
Men man ska också nämna att förutom allt det just då så har du 3 barn också.
Det stämmer.
Hur fan går det ihop då?
Ja.
Är du närvarande, pappa?
Ja, men, ärligt. Jo, men det är absolut. Jag var precis och lämnade min son på förskolan.
Mm.
Och jag är där. Förutom när jag inte är där, alltså när jag är ute och spelar, när jag inte fysiskt är närvarande. Och det är klart att, men så är det ju många jobb. Alltså många reser ju mycket i sitt jobb. Och sen så, att ha barn tycker jag också handlar om att uppfostra dem på något sätt till, ja men lite ifrån sig. Alltså att de måste inte ha mig där hela tiden. Min dotter är 11 år, hon klarar sig själv.
Mm.
När jag var 12 år startade jag band. Och såg min framtid liksom, och bara jobbade med det. Jag träffade inte mamma och pappa så mycket då. Jag var bara med mitt band. Så jag tycker att det kan finnas positiva saker också med att inte konstant vara där och hålla dem fast. Jag vill att de ska bli sina egna personer.
Mm. Jag har en liten fördom här kring varför du är med överallt just nu. Och det är att, som du sa själv, för något år sedan så hände någonting. Det kändes som att, jag tror att det var i samband med Så mycket bättre. Du får gärna rätta mig om jag har fel här. Men att du fick en enorm nytändning i karriären. Och att du då kände då kanske att nu jävlar ska jag smida medan järnet är varmt här. Och ta alla jävla chanser. För man vet inte när det faktiskt går ner igen. Att du ville mjölka den här hypen lite. Finns det någon sanning i det?
Ja, inte riktigt mjölka hypen tror jag. Men du har ju rätt i att vi fick ut enormt genomslag är Så mycket bättre, vilket är ju jättesvårt att få i nöjesindustrin, i det här eviga flödet, framförallt i musik när det släpps 100 000 nya låtar om dagen på Spotify, i det här havet av musik, hur ska någon nå just din låt? Och då i alla fall var ju Så mycket bättre ett så pass stort format där man varje fredag då fick visa vem man var. Det var ju snarare våra personligheter än våra låtar som blev hits på något sätt. Och sen så ledde det till möjligheter. Men jag tror att jag har lagt, alltså, för att det är verkligen så, även om det låter som att jag har så otroligt många bollar i luften samtidigt, så när jag är i en grej så är jag verkligen, verkligen i den. Och det är så nöjesindustrin fungerar också, att allting som jag har gjort, om du listar allt här, de är födda ur varandra. Alltså när jag gör en musikal så är det någon som ska göra en annan musikal som ser mig i den musikalen och tycker att jag är bra i den musikalen, och sen får jag förfrågan om en ny musikal. Så jag tror att det är att jag blev väldigt, jag fick väldigt mycket energi av det här genomslaget, och sen så i varje projekt som jag gjort sedan dess så har jag verkligen gett mig hän det projektet. Alltså kastat mig in i det och älskat varje sekund av det.
Kunde du känna åren innan att fan, nu är det lite segt, nu är det lite stiltje här, eller?
Alltså, ja, inte precis åren innan, för att dels hade ju jag ett band som nästan är helt bortglömt som heter State of Sound, som var otroligt framgångsrikt. Framförallt med streaming, vi hade ju enorma succéer, alltså en låt som streamade över 100 miljoner, och vi var i USA och spelade in video i Las Vegas och höll på och sådär. Och där och då kände jag ju mig enormt framgångsrik. Och innan det hade jag ju spelat i massa band. Men jag kände ändå att jag var konstant på väg någonstans. Jag kände att jag inte var framme. Jag visste inte vad jag skulle. Men jag kände att jag skulle fortsätta gå framåt. Så kom jag till slut komma någonstans. Jag visste inte exakt vad det var någonstans. Jag hade ingen tydlig målbild på det sättet. Så som jag hade när jag var liten och startade band. Jag tänkte så här, jag ska bli lika stor som Oasis och jag ska spela på Wembley. Det är de två grejerna jag ska göra. Men drömmen istället blev lite luddigare och formades till att jag vill befinna mig i det här. Och jag vet inte exakt var, men följa min magkänsla och var den tar mig, det får vi se.
Men hur i allt detta får du in boken då? Om vi ska prata lite om den. Hur föddes den idén och vad handlar den om? Är det en självbiografi rakt av?
Alltså det är självbiografiska texter som handlar om mitt liv. Men den är ganska litterär också och berättar en historia. Och jag tror att många människor kan känna igen sig i det jag berättar. För den handlar ju om min uppväxt i Borlänge. Den heter Jag går min väg. Och min ganska konstiga väg som har tagit mig fram dit jag är idag. Och den handlar ju om drömmar. Alltså jag hade de här starka drömmarna när jag var liten i Borlänge, och det var en väldigt isolerad plats på 90-talet, och jag kände att världen drog i mig och jag kände att jag skulle någonstans. Och det har ju varit mycket nederlag, jag har förlorat människor nära mig längs vägen, men alltid fortsatt att gå framåt på något sätt. Och det har tagit mig till platser jag aldrig trodde jag skulle stå på. Och jag tror att det kan inspirera människor i deras vardag också. Det behöver inte bara rikta sig till folk som sysslar med nöje och offentliga personer, utan även i ditt liv. Jag hoppas och tror att den kan inspirera. Alltså det är en historia som jag tror är ganska allmänmänsklig.
Var bok en bucketlist-grej eller?
Nej, egentligen inte. Jag har alltid älskat att skriva, men jag har ju bara skrivit låtar, och låtar tar slut ganska snabbt. Efter andra versen så finns det inte så mycket mer ord kvar. Så att du skriver ju en låt på en dag kanske. Men sen så var det faktiskt ett bokförlag som hörde av sig till mig för 2 år sedan. Och sa att vi skulle vilja träffa dig. Och då var jag så här, okej, varför då? Visst. Och så tog vi ett möte och sen sa de bara så här, vi tycker att du är en intressant figur. Och om du någonsin känner för att skriva någonting längre, hör av dig till oss. Och då var jag så här, okej, jag vet inte riktigt vad det skulle vara, men absolut. Men, och sen tänkte jag inte så mycket mer på det. Och sen då efter den här julturnén vi gjorde, som var så intensiv och Gustav gick rakt in i väggen, så kände jag mig enormt inspirerad. Och då kom jag in i en tid i januari då jag inte hade så mycket att göra, och satte mig och började skriva och tänkte inte så mycket på det. Och sen så skrev jag en ganska lång text. Och då, efter jag hade skrivit den texten, så kom jag att tänka på den här förläggaren som hade hört av sig till mig. Och så då hörde jag mig och sa, nu har jag skrivit en text. Jag vet inte vad det är för någonting, men det är en text i alla fall. Och då läste han den och tyckte den var jättebra. Så skriv en till, skriv en till. Och sen var det väldigt lustfyllt under en ganska lång period. Jag bara ibland slog mig ner och skrev av mig, kändes det som. Det var nästan terapi. Utan att jag slog mig ner och i olika texter summerade saker som jag hade varit med om. Och sen efter några månader så märkte jag att det här blev ju en berättelse. Och så satte vi ihop den och sen så blev det en bok. Men jag kände aldrig att jag satt och skrev en bok. Utan jag satt bara och skrev av mig.
Får man gissa att förlaget hörde av sig efter Så mycket bättre?
Det var ju absolut inte innan Så mycket bättre. Men jag tror inte, det var inte direkt efter Så mycket bättre.
Nej, okej. Okay. Ja. Men något av de här grejerna som vi ändå bakar in i den här, de här hype-åren för dig som vi just nu befinner oss i, ärligt talat. Kan du känna att det var något av de här som du kände så här, fan, varför sa jag till det här också? Att det har blivit för mycket någon gång, att du kanske ångrar något projekt?
Nej, inte, nej.
Nej,
nej, absolut inte. Jag har låtit det genuint drivas av lust. Mm, alltså, jag vill göra det.
If you say
det är grejer som jag har sagt nej till. Mm. Men det har lett till andra saker. Till exempel David Bowie-musikalen Lazarus. Jag fick frågan om att vara med i Lazarus. Jag älskar David Bowie. Han var en av mina stora barndomshjältar. Och jag sa ja direkt. Men parallellt med det så spelade jag min andra säsong av Hair på Göta Lejon. Och vi hade gjort 100 föreställningar. Och direkt efter det skulle vi börja repa Lazarus på Göta Lejon. Och spela 50 till med Lazarus direkt efter. Och då backade jag. Då kände jag så här, nej, det här kommer bli för mycket. Och jag vill inte att musikal ska bli slentrian för mig. Någonting som jag tar för givet. Jag vill inte att den här magin ska försvinna. Så då ringde jag dem och ångrade mig och sa jag tackar nej. Mm. Vilket gjorde då istället att jag hamnade i publiken på premiären. Och såg Linus Wahlgren. Och blev helt hänförd av honom. Och ringde honom. Och där föddes vårt samarbete. Mm. Så det samarbetet föddes faktiskt ur ett nej från mig.
Mm. Tog han din roll?
Nej, jag skulle spela mot honom. Mm. Skulle spela mot honom. Men om jag hade sagt ja och spelat mot honom, så hade ju vi inte hittat varandra på samma sätt som vi gjorde.
Mm. Vem tog din roll?
Simon J. Berger.
Mm. Och han är
bra.
Han är bra.
Han är bra.
Mm.
Han var bra.
Och snygg.
Väldigt snygg.
Men det är du också.
Tack.
Okej. Okay. Vi ska gå vidare och vi ska leka en lek som jag leker med alla mina gäster.
Mm, kul.
Ja, leken heter associationsleken och går ut på att jag säger ett ord, namn eller projekt från ditt liv.
Mm.
Och du ska säga till mig vilka tankar och känslor som kommer till ditt huvud när du hör ordet.
Vill du att jag ska vara kortfattad?
Det kan inte du vara, Victor.
Okej,
jag kan. Försök inte nu. Du är en Norén.
Ja,
ni bara babblar. Och det är faktiskt, tro mig, det är tacksamt.
Ja,
jag älskar babblande gäster.
Bra.
Det gör mitt jobb lättare.
Jag förstår det.
Mm. Det finns inget värre när man sitter här med någon som bara typ svarar med ett ord.
Ja, händer det?
Alltså det finns verkligen sådana exempel på människor som gör det väldigt svårt för mig. Det blir ju en utmaning, det blir kul på ett sätt.
Ja, du får locka ur då.
Ja, men jag föredrar det här flödet,
ja,
flowet som
är
nu.
Ska ju vara samtal med
ja,
personer.
Jag håller helt med. Så du får gärna utveckla. Men ja, ge mig vad du tänker och känner när jag säger intervjuer.
Jag älskar intervjuer. Det är så fint, eftersom jag, precis som du säger, det, att det blir ett samtal mellan människor och man kommer dem nära. Och jag ser det alltid som ett samtal. Alltså som att du och jag är jämlika och vi sitter här och pratar med varandra. Det är jättefint. Det är som terapi, alltså på riktigt. För båda parter, tror jag. Som du säger också som intervjuare, jag har stor respekt för dig och för de här personerna som sitter på andra sidan och ska prata med mig och jag är här och ska sälja någonting. Jag ser det inte så. Jag vill verkligen se det som ett samtal. Och det är så fint att få prata med nya människor. Och också få förunnat i vuxen ålder. Att konstant få föra ett samtal med nya människor. Det gör man ju hela tiden när man är barn. Man börjar i en ny skola, ett nytt fotbollslag. Går på konfirmationsläger. Det är nya människor hela tiden. Men sen som vuxen så slutar man ju lite med det där. Man har sina gamla kompisar, arbetskamrater. Men jag är då få förunnat, få hela tiden konstant föra samtal med nya människor. Det tycker jag är väldigt utvecklande.
Mm. Jag ser framför mig att du gör något typ som Niklas Strömstedt gjorde när han intervjuade folk på scen och deras musik. Då var det visserligen artister han intervjuade. Men ni gjorde nästan något sånt, du och Gustav, när ni åkte runt i Sverige och spelade musik med människor. Då var det lite intervjuer också ju.
Mm. Mm. Ja, precis. Då satt jag i din stol.
Mm. Hur tycker du att det är? Eller hur tycker du att du skötte det?
Ja, men det var ganska krävande faktiskt.
Varför?
För att vi inte riktigt visste vad vi höll på med. Det var otroligt att TV4 sa ja till det här. Alltså det var ju en liten magkänsla som visade att vi tänker att om vi åker ut i landet och bara pratar med människor så kommer vi hitta jättemycket bra musik. Så vi satt oss i bilen och bara åkte iväg och bara sa hej, spelar du musik? Och sen så såg vi vart det skulle leda till. Det var som Borlänge när TV, fast med Sveriges största kanal. Mm. Och det var väldigt, väldigt intensivt, för vi visste inte, vi var ju tvungna att filma så mycket eftersom det skulle bli ett tv-program. De var ju tvungna att klippa ner det här till ett tv-program. Men nej, men jag tyckte jag skötte mig bra, och det var väldigt skönt att ha Gustav där också.
Mm. Nästa ord är Johanna.
Det är ju då min fru. Ja, det är svårt att förklara med ord, men hon är väl min bästa vän på många sätt, och stora kärlek också såklart. Och vi har levt tillsammans i över 10 år, men det känns inte riktigt så. Jag tycker hon fortfarande känns ganska ny i mitt liv, vilket är ju såklart någonting väldigt positivt, att det fortfarande finns en glöd på något sätt som fortfarande sprakar. Och jag känner fortfarande att jag kan lära känna henne ännu mer, att hon på många sätt ibland också är en gåta, vilket är spännande. Jag tycker kärlek ska vara så, att man inte tar varandra för givet. Om jag har sett varje del av dig, så blir du lite grå, känns det som.
Mm. Vilken del i henne blev du förälskad i? Och hur blev ni förälskade?
Jag såg henne. Jag har det inbränt i hjärnan. Det är ett väldigt tydligt minne jag har. Jag vände mig om. Min kompis knackade mig på axeln och sa, den där tjejen, titta på dig. Och så vände jag mig om och sen så såg jag henne. Och det var faktiskt ganska sjukt. Det var som för en sekund så bara flashade hela framtiden framför mig. Alltså som att jag såg i en sekund, i en blick, 15 år, bara dritsch, spelas upp och sen försvann de. Jag kunde inte se detaljer i det. Jag kunde inte se alla barnen vi skulle få. Jag kunde inte se var vi skulle bo någonstans. Men det var någonting som hände väldigt, 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 väldigt snabbt. Som jag inte hade varit med om tidigare i blickar med människor.
Mm.
Och det blev så mystiskt. Vad var det där för någonting? Och då ville jag utforska det. Så då blev jag kär i henne.
Mm. Var det i Borlänge eller?
Nej, det var i Stockholm.
Ja. Fan, det låter nästan filmiskt.
Det var det. Mm. Det var väldigt filmiskt, men väldigt kort film då.
Mm.
Ett ögonblick.
Mm, exakt. Nästa ord är pengar. För nu är du rik, din jävel. Nu går det bra.
Nej, men pengar, det jag är intresserad av är frihet.
Mm.
Och pengar underlättar ju frihet. Den här grejen som vi pratade om tidigare, att jag säger ja till det jag vill göra, kan jag göra på grund av pengar också. För den ger dig frihet. Jag är inte alls intresserad av grejer. Jag vet inte, alltså, är någon del längre. Alltså, jag vill inte köpa grejer, men jag vill ha frihet. Jag vill kunna vara fri. Fri i det jag gör, fri i mitt liv. Fri att kunna säga nej. För det är väldigt, väldigt få förunnat att kunna säga nej också. Säga nej, spelar ingen roll hur mycket du betalar mig. Nej, jag vill inte göra det.
Mm.
Och att faktiskt kunna göra det, en enorm frihet som pengar ger dig. Men det är det enda det ger dig. Inte lycka. Det ger inte lycka, det ger dig frihet.
Mm.
Lyckan kommer någon annanstans.
Var kommer lyckan ifrån?
Inte från pengar.
Nej.
Inte från pengar.
Men om vi ska vara helt ärliga, så är du just nu på den rikaste platsen i ditt liv, rent finansiellt.
Ja. Mm. Det är helt sant.
Grattis.
Tack snälla. Ja, kul, det är kul.
Ja, men fan, det är väl kul på ett sätt, som du säger, frihet.
Ja, det är ju underbart att vara fri.
Men det motsatta är väl inte roligare liksom.
Nej, absolut inte. Jag sa i och för sig till min mamma när jag var liten, gud vad det är mysigt att vara fattig. Och jag kan förstå vad den här lilla pojken menade när vi satt där vid köksbordet och mamma och pappa pratade om så här, hur ska vi få ihop det här den här månaden? Det var tända ljus och det var så här mysigt. Och då sa jag, gud vad mysigt det är att vara fattig.
Nej, men jag kommer nog ihåg att de stunderna i mitt liv där jag har varit som rikast har jag nästan mått som sämst också. Så det behöver inte hänga ihop.
Nej, absolut, det hänger inte ihop. Det gör inte det.
Men däremot så, att inte ha pengar, en ekonomisk stress är ju bland det jobbigaste i livet också.
Ja, såklart, ja.
Så det är både och liksom. Nästa då, vi snuddade vid det förut, men jag vill ändå gärna höra dig utveckla kring det. Så mycket bättre. Det blev ju en bra succé för er. Jag måste ändå fråga, hur mycket fick du tjata på Gustav?
Nej, men mycket mindre än vad jag trodde faktiskt. Jag trodde ju då hade jag ju precis börjat jobba med honom, och det samarbetet inleddes efter att State of Sound föll isär, och jag ringde honom som en bror och var så här, vad fan ska jag göra nu? Alltså då hade jag hållit på i 20 år, startat massa band. Jag ville inte vara debutant längre. Och sen så stod jag där helt plötsligt och hade ingenting. Och det var ju då sa han så här, men vi kan väl spela tillsammans. Vi gör någonting. Jag ska åka ut med mina grannar i sommar. Så då åkte jag ut med Gustav och hans två grannar, Bertil och Einar, i Folkdirekt och spelade för pensionärer i Värmland. Året innan hade jag stått på Summerburst största scen i Linne med världens dyraste champagne i logen. Och nu var det liksom massariner och ljummet kaffe istället. Men det var ändå skönt att jag var med Gustav. Och sen så inledde vi det här samarbetet. Sen kom pandemin, vilket gjorde att vi inte kunde turnera. Vilket var bra för Gustav. Då kunde vi bara skriva låtar. Och sen mitt i detta så fick vi då förfrågan om att vara med Så mycket bättre. Och han sa ja direkt.
Mm. För om man tänker utifrån så är ju han en person som man kanske tänker sig att han är den absolut sista som skulle vara med där.
Ja, men han är en komplex person.
Mm.
Han har båda de där två personerna i sig.
Mm. Hur var det då?
Nej, men jag tyckte det var lite konstigt i början, tyckte jag. Jag kände mig som en så här, vem är han? Alltså när jag tittar på de här stora personligheterna, Peter Jöback, Simon Almqvist, Melissa Horn, Gustav Norén och jag. Mm. Vad gör jag här? Jag var rädd att någon ljudtekniker skulle komma in och säga, vänta, vem är det där? Är det någon som har tagit med sig brorsan? Så får man inte göra. Men jag kände väl för första gången att jag riktigt kunde vara mig själv helt. Mycket tack vare att Gustav var där också, att vi var där tillsammans som familj. Och att det handlade om oss, att det handlade om de andra, att vi sjöng de andras låtar. Det var första gången jag gjorde det också. Jag hade bara sjungit mina låtar som jag hade skrivit. Helt plötsligt så stod jag framför Peter Jöback och sjöng Peter Jöbacks låt på svenska. Jag hade aldrig sjungit på svenska innan, bara engelska. Och det kändes som att det här är ju något helt annat. Det här är ju folkmusik ju. Det handlar om lyssnaren, det handlar inte om mig. Jag ska inte sjunga min låt där jag låtsas att jag är Liam Gallagher. Och det handlar om mig, mitt stora ego. Utan tvärtom, det skalades av. Och det gav mig en helt annan syn på musik. Alltså. Mm. Så hela den veckan var en av de viktigaste veckorna i mitt liv. Även om det var ett tv-program så att säga.
Hur tror du Gustav upplevde det?
Ja, men inte riktigt på samma sätt kanske. Och han blev ganska tillbakadragen där. Han har ju annars en tendens att ta väldigt mycket plats i rum, men han blev som en observerande figur i bakgrunden på något sätt.
Mm.
Och det kändes som ett stöd till mig nästan.
Mm.
Det var jättefint. Han lyfte fram mig.
Mm. Fint för en lillebror.
Ja, det var otroligt fint och tryggt också att han stod där bredvid mig. Otroligt tryggt.
Hur upplevde du tiden efter då? Och hur känner man av att det har fått ett genomslag? Hur känner man av en hype?
Vi kände ju väl framförallt av hypen när 500 000 människor slutade titta efter avsnittet vi hade lämnat.
Är det sant?
Ja.
Oh, jävlar, ja, det är ett kvitto om något.
Det var ett kvitto.
Hur kändes det egot?
Ja, det var fan, nu är egot tillbaka. Jag som hade blivit av med det.
Exakt, du som var vital.
Nej, men det var ju, jag tycker den här grejen att folk kom fram och gillade oss. Alltså det vi representerade.
Mm.
Vi fick inga hits. Alltså de här tolkningarna som vi gjorde, det var ingen som lyssnade på dem. Det var inga streaming hits. Alltså inte alls, överhuvudtaget ingenting streamade. Och det spelades inte på radio, utan det var folk gillade oss. Mm. Det vi gjorde, och det var skönt när folk kom och tittade på oss på våra konserter. Så var det så här, känslan var att det spelar ingen roll vad ni sjunger så länge det är ni som sjunger det.
Mm.
Och det var fint tycker jag. För det är ju det man vill ju när man ska knyta an med människor. Att det ska handla om det.
Mm.
Och att vi också kunde fråga dem då. Jaha, vad bra, vad vill ni höra då? Ja, men då sjunger vi den. Vi var ju som ett coverband.
Mm.
Vi hade inga hits. Alla andra hade ju mega hits. Det var vi som var hitsen.
Mm. Någonstans är det mycket häftigare såklart.
Ja, men precis. Och det tror jag berodde mycket på att vi var där tillsammans som bröder.
Mm.
Vi var ju inget band, vi var bara två brorsor som var med.
Mm, precis. Nej, men många artister som är med där vittnar också om att det är väldigt långa dagar och att det är ganska slitsamt och att det ibland dricks mycket och så. Vad har du att säga om det?
Ja, jag drack absolut inte mycket. Jag jobbade, kände jag. Och det var intensiva dagar. Vi filmade mycket, men jag var väldigt fokuserad.
Mm.
Försökte vara i rummet så att säga.
Du backade ju alltid från väggen så.
Ja, precis. Jag backade långt från väggen.
Att Gustav smög in i den där.
Ja, precis.
Ja, men nästa då.
Mm.
Vi kör väl den då när vi ändå nämnde det nu. Alkohol.
Jag älskar alkohol. Men jag har aldrig gillat att vara full. Inte ens när jag var ung. Och jag tror att det finns en missuppfattning om den drogen. Alltså att man tänker att man ska dosera den för att bli full. Det är ju inte det som är poängen med alkohol. Alltså alla droger, det vet ju du också av erfarenhet. Om man, jag har turen att inte ha en missbrukargen, om det nu finns en sån. Att jag blir inte beroende. Men jag har ju märkt att om du dricker ett glas vin så är det skönt. Om du dricker fyra glas vin så börjar du må illa och din kropp är så åt dig. Vänta, nu har du överdoserat här. Det där är ett gift. Det måste ur din kropp och du börjar spy. Jag drack för mycket när jag var ung så började jag spy. Men sen förstod jag att om jag dricker ett glas vin på fredagen så då mår jag ganska bra. Och sen dricker jag inte mer.
Mm.
Och jag tror att jag... Min moster flyttade till Frankrike på början av 70-talet och träffade en fransman, så att jag hade familj i Frankrike och vi åkte och hälsade på dem en gång varje sommar när jag var liten. Och de drack ju alkohol så. Alltså i parken i Borlänge var de helt vilda. Här, 3 sexpack, drick alla. Jag bara så, hur ska jag kunna göra det? Hur ska jag få i mig all den här vätskan? Men de drack ett glas vin. Sen var det klart.
Mm. Så du hade inga år av sex, drugs and rock'n'roll?
Sex, ett glas vin och rock and roll. Nej, så här, jag har aldrig gillat att vara full. Jag har inte förstått den grejen att tycka om att vara full. Du blir sjuk. Mm. Alltså, om vi ska prata om droger så handlar droger om dosering.
Mm.
Och att du antingen doserar rätt eller att du överdoserar drogen. Och om du överdoserar den så blir du ju sjuk. Och om du dricker för mycket alkohol så blir du sjuk. Det är ju det som är bakis. Även full är ju... Då säger kroppen åt dig, nu har du druckit för mycket. Du har konsumerat för mycket av den här drogen.
Mm.
Det, och jag tror att det är så konstigt eftersom det är så kulturellt i vårt samhälle att man ska dricka sig full. Att alla bara, men ni doserar ju fel.
Mm.
Ni maximerar inte det här ruset. Det här ruset, det är meningen att du ska känna av det. Sen är du klar. Mm. Sätt dig i soffan.
Är det svårt att prata om droger i Sverige?
Ja, det vet du väl.
Mm.
Det är jättesvårt att prata om droger i Sverige.
Men är det inte ändå lite lättare när man är artist och mer eller mindre sin egen chef?
Mm, nej, jag vet inte var det där kommer ifrån. Men det enklaste sättet är väl att inte prata om det.
Ja. Ja. Jag misstänkte det.
Ja.
Ja. Tråkigt ändå.
Det är lite tråkigt, ja. Jag hoppas att vi ska lämna det bakom oss någon gång. Att man ska kunna prata öppet om det. För det konstiga är ju det att det är så många människor som knarkar.
Mm.
Det är så många människor som knarkar, men de säger ingenting.
Nej.
Ingen berättar det. För att de får inte prata om det.
Nej. Men så är det ju verkligen i den här podden också. Jag har ju haft så många gäster där jag frågar om droger och de bara, nej, jag provade gräs en gång för 20 år sedan. Och man bara vet att de dammar på varandra jävla hell. Liksom.
Ja, ja, såklart. Ja. Ja. Det hade varit så fint om du hade öppet kunnat tala om det.
Verkligen. Nej, jag tror det var Sigge Eklund som sa att han i en perfekt värld så hade han gärna spelat in en 4 timmars special av sin podd och bara pratat om droger.
Mm, jag kan vara med på det.
Ring Sigge nu. Ja. Ni får göra på dödsbädden.
Ja, precis.
Okej, nästa ord då. ADHD.
Ja, alltså jag tror folk ibland blandar ihop ADHD och energi. Alltså folk frågar ju ofta mig, du har ADHD va? Men jag har inte ADHD. Nej.
Nej.
Jag tyckte jag läste. Ge mig, har du ADHD?
Ja.
Ja. Hur känns det? Vad definierar din ADHD? Det är röret i skallen.
För mig så definieras det genom att jag, ja men rent historiskt sett så har det varit jävligt taskig impulskontroll, jävligt känslostyrd, svajigt liksom, och svårt med rutiner, svårt med tråkiga sysslor. Men idag så definieras det mest genom att det konstant känns som att min hjärna går på högvarv.
Okay.
Att jag tänker och ältar och analyserar och oroar mig hela tiden. Och det gör att jag fysiskt blir trött såklart. Så jag är trött väldigt mycket just på grund av det här. Och jag har försökt medicinera mot det, men det gav för mycket bieffekter, så jag håller mig borta från mediciner.
Jag förstår.
Men jag har läst det någonstans om att du hade det.
Nej, det stämmer inte.
Nej?
Okay. Jag älskar ordning.
Mm.
Och min hjärna går ganska långsamt.
Ja, men då så.
Alltså, jag är väldigt, väldigt strukturerad. Alltså jag älskar att strukturera mitt liv. Det är därför jag också tror att jag får så mycket gjort.
Mm.
Och jag kan verkligen zona in på saker. Alltså koppla bort hela världen och bara titta på en punkt i flera veckor.
Det är därför du undviker väggen också.
Ja, jag tror det.
Ja. ADHD är ganska kopplat till att gå in i väggen, så att det är klart att undvika väggen, din jävel.
Ja.
Okej, nästa.
Alltså, jag måste börja säga det, jag har aldrig blivit utredd. Jag kanske har någon märklig variant av ADHD.
Kanske light.
Ja. Mm.
Linus Wahlgren.
En nära, fin vän till mig som har kommit in i mitt liv bara för något år sedan.
Fanns det fördomar mot Wahlgrens Ingrosso och innan?
Mm, det stora fördomar. Mm. Alltså stora, stora fördomar. När jag fick reda på att Linus Wahlgren skulle göra huvudrollen i David Bowie musikalen, var jag så här, Linus Wahlgren, han kan inte sjunga Bowie. Vad är det för, skämtar ni? Han är så här leende jazz hands. En Wahlgren. Så jag satt ju där i salongen med väldigt, väldigt förutfattade meningar och fördomar om Linus.
Mm.
Men de dog ju och raserades efter tre takter. Och det var fint att jag accepterade det. Jaha, det där var fördomar. Och det är det som är så intressant, tycker jag, med fördomar också överlag. Och det lär du dig också i mitt yrke, eftersom jag hela tiden träffar nya personer. Hela tiden träffar jag nya människor. Några av mina bästa vänner som jag har i livet kände inte jag för ett år sedan. Eller två år sedan. Och om jag haft fördomar om dem har de aldrig stämt. Aldrig någonsin stämt. Och alla människor som jag har träffat är mycket, mycket bättre än mina fördomar om dem.
Mm. Det där är intressant. Det påminner mycket om mitt jobb här. Att ganska ofta har jag ju fördomar om människor.
Mm.
Men om jag bara bestämmer mig för att gå in som ett blankt blad och släppa dem och bara säga, nu tänker jag ge den här människan en ärlig chans. Mm. Då är de i princip alltid jävligt härliga.
Ja, och vi är så, människor är så lika också.
Mm.
Det är det som är grejen. Vi är ju släkt. Du och jag är ju bröder.
Mm.
Eftersom vi är människor. Du är jag och jag är du. Och det där missar man så mycket också när vi lever så digitalt och bara kommunicerar med varandra i text. Det är som robotar som krigar mot varandra. Och vi blir polariserade. Och det är som att vi inte är bröder och systrar. Vi är samma sak. Vi är samma. Vi är samma allihopa. Och om man sätter sig ner och pratar på riktigt och tittar på varandra, och så säger man så här, men du och jag är ju samma. Vi är du och jag är jättelika varandra. Även i utseendet. Kolla. Båda två fötter, två händer, öron, näsa. Alltså vi är jättelika varandra.
Mm.
Vi pratar samma språk. Alltså, och även om vi inte hade pratat samma språk så är vi fortfarande jättelika.
Mm.
Och det där är så intressant. Och det där, fördomar raseras i det mänskliga mötet. Men om de mänskliga mötena aldrig sker, utan allting är kommentarsfält på Instagram, så spär man ju bara på de här fördomarna. Det är ju det som är fake news.
Mm.
Ja, det är hemskt alltså.
Hur var showen att göra ihop med Linus då? Eller hur är den?
Den är otroligt rolig att göra. Det är en ynnest att få dela scen med honom och att vi får göra det här tillsammans. Och vi berättar ju väldigt personliga historier från våra liv. Och jag älskar varje sekund av det.
Mm.
Jag tror att vårt samarbete kommer pågå länge.
Mm. Mysigt.
Mm.
Vi pratade ju lite om det här i förbifarten, det här med hur lika vi är varandra till utseendet och så, vi människor.
Mm.
Därför kör vi nästa ord, fåfänga.
Jag är väl fåfängd. Jag tänker väldigt mycket på kläder, hur jag ser ut, min frisyr, min kropp. Men det är också för att det är ett verktyg som jag har använt mig av sedan jag var 12. Och det är en del av det, den jag är och det jag gör.
Mm.
Och jag har alltid fascinerats av människor som jag tycker om att titta på.
Mm. Är bekräftelsen viktig?
Ja, inte, det var väl när man var yngre så var väl just den fåfängda bekräftelsen viktigare, inte så mycket. När jag var yngre så kunde jag liksom bli lite pirrig av att någon sa att jag var snygg. Vadå, är jag snygg? Tycker du det? Va? Är det sant? Är jag snygg? Men nu har väl det lite försvunnit. Men att bli bekräftad som människa är ju såklart jätteviktigt.
Mm.
Men jag tycker om, alltså jag gillar känslan av att känna mig snygg.
Mm.
Alltså så här, jag känner mig fräsch. Det går ju väldigt, väldigt hand i hand.
Mm.
Det har blivit mer en känsla av hälsa. Jag känner mig frisk.
Mm. Vital.
Ja, exakt. Just den känslan att känna sig frisk.
Mm.
Jag utvilad, jag har sovit bra. Jag har ätit bra. Jag har tränat. Det känns som att jag kan flytta kupolen.
Tror att den här känslan, det här viktiga med att känna sig frisk, var någonting som ökade i och med att Christian Gidlund gick bort?
Ja, oja. Jag tog det på jättestort allvar. Innan, jag känner mig mycket mer frisk nu än vad jag gjorde då.
slutade röka. Jag rökte ju varje dag från att jag var 15 i stort sett till att Christian gick bort. Och det bröt ju ner mig fysiskt på många sätt. Och sen, nej men jag började respektera min kropp på ett helt annat sätt. Jag fick ju respekt för den. Mycket via Christian, för jag såg ju hur han bröts ner. Och det var ju hemskt att bevittna sin bästa vän brytas ner fysiskt. Framförallt, det är det som är så otroligt hemskt med den där sjukdomen. Att den dödar dig sakta levande. Och jag fick en annan syn på livet via att han gick bort det. Absolut.
Hur många år sedan var det nu?
Det är 12 år sedan.
Mm. Jag lyssnade om hans sommarprat ganska nyligen i en solstol på min mammas landställe i skogen i Mariefred. Låg jag där och lyssnade på det och grät en skvätt till hur fint det var. Hur känner du, vad tänker du på när du tänker på honom idag?
Ja, men jag tycker det som är fint att ju mer jag tänker på honom, ju mer tiden går, desto mer blir den levande Christian, den bilden som finns i mitt huvud. För att han tvingades ju in i någonting helt annat i och med sin sjukdom. Och han var så levnadsglad när han var, innan han var sjuk. Alltså han spred liv verkligen. Och sen så blev han på något märkligt sätt en representant för döden, vilket var den raka motsatsen till den han var innan. Han var alltid festens ljus. Och vi, det var Christian då, festade ju väldigt, väldigt mycket ihop. Vi gick ut och kände verkligen livet i oss. Och vi kunde via varandra verkligen bara skrika rakt ut i glädje mitt i natten i Sankt Petersburg när vi var där och spelade. Och bara älskade livet. Och han var rolig. Vi hade en intern humor som man bara har med sin bästa vän, som var väldigt komplex och utvecklad över lång, lång tid, som vi kunde skratta åt i timmar men ingen annan förstod. Och den dog ju med honom. Jag kan inte dra de skämten med någon annan eftersom det går inte att förklara. Men det där har kommit med tillbaka till mig, att han, den här levande personen han var. Inte den här visa profeten som han blev på slutet.
Det är väl det mest lyssnade sommarpratet, va? Av alla, tror jag.
Det hoppas jag. Det borde det vara. Det är fint om det stämmer.
Oh, jag blir alltid lite berörd när jag hör dig prata om honom.
Ja, men vad bra. Man ska prata öppet om sånt. Det var ju också någonting han predikade, att inte stänga in känslor.
Verkligen.
Att bara säga det rakt ut.
Mm.
Och jag tar det på stort allvar. Pratar jätte öppet om det. Varje konsert jag har pratar jag jätte öppet om det. Och också hålla hans minne vid liv. Det var jätteviktigt för honom. Han sa det till mig innan han gick bort. Glöm inte bort mig. Han ville inte lämna livet så här tidigt. Han ville absolut inte göra det. Han blev intvingad i det.
Mm.
Och han ville inte att jag om 20 år skulle tänka, ja just ja, Christian. Och därför konstant så blåser jag den här syren på den här elden. Och han blir mer och mer levande. Han är mer levande för mig än många människor i mitt liv som fortfarande faktiskt lever.
Nästa ord är ångest.
Ja, men jag kom i kontakt med riktig ångest första gången när just Christian blev sjuk. Och jag hade inte varit i kontakt med ångest. Jag fick en enorm respekt för ångest. Jag visste inte hur det kändes innan det. Jag hade varit väldigt så happy-go-lucky. Jag var ung också. Spelat i rockband, varit och turnerat. Och inte kände ångest. Men den höll på att äta upp mig inifrån. Utdragen också. Han var ju sjuk i 2 år. Och jag började ömma för människor med ångest. Och fick... Jag kunde i efteråt verkligen känna med dem. Så det, psykisk ohälsa är inte kul alltså.
Hur har relationen till det sett ut senaste 10 åren?
Ja, men det vilar väl på något sätt ett vemod över det där, så att det snarare har gått över till vemod ibland när jag når de känslorna än just ångest. Och eftersom min första kontakt med ångest var panikångest eftersom min bästa vän skulle dö, så gjorde ju det också att, vilket också var någonting som Christian predikade, att de här små sakerna försvann. Alltså jag har inte ångest över att en låt inte går bra på radio eller att jag får en dålig recension. Okej, ja. Alltså jag har verkligen inte ångest för det, och det är väldigt skönt. Så att på ett väldigt brutalt sätt så blev jag liksom tränad i ångest via det här.
Mm. Någon jävligt klok människa sa att om du har 1000 problem och så får du problem med hälsan, då har du bara ett problem.
Ja, mm. Ja, så är det ju.
Så jävla
ja,
sant.
Ja.
Mm. Du, nästa ord då. Vilket ska vi ta? Jo, komplex och osäkerheter. Du känns så jävla trygg ju. Du pratar om att du är ganska ångestfri ändå, relativt får man säga, och vital och fan, allt går så bra. Men när blir du liksom riktigt osäker och sådär?
Ja, men jag känner mig fortfarande ibland, vilket jag också skriver om i min bok, som en bluff.
Mm.
Alltså, det finns någonting som kallas för imposter syndrome. Bluffsyndromet, som är väldigt vanligt bland kvinnor i näringslivet. Att just den här grejen som jag, när jag pratar om Så mycket bättre, att en ljudtekniker skulle komma fram och bara, vem fan är det där? Vem fan har tagit in honom?
Mm.
Alltså det kan kännas så här, jag har inte gjort någonting, jag har inte haft några hits. Alltså vad gör jag här? Alltså hur kan, och de där känslorna kan komma över mig ibland. Framförallt tror jag med det här att jag går in i nya rum, börjar göra musikal, gör en film, jag skriver en bok, så här, vem är jag? Vad gör jag för någonting? Jag är bara en charmig säljare ju, kan jag känna ibland. Och den där osäkerheten har jag brottats med. Men där har jag väl kommit fram till att rummet spelar inte så stor roll för mig så länge det är kreativt. Det är det som är det viktiga. Jag tror att det var mycket av en slump av att jag började spela i ett band. Alltså att det var ett kreativt forum som jag ville befinna mig i, och så råkade det bli band. Jag kanske hade börjat skriva bok på en gång, alltså att det var författare eller skådespelare eller göra musikaler. Allt det där är ju bara ett utlopp för den här kreativiteten som jag vill konstant ska flöda. Men det har då i stunder skapat den här osäkerheten att jag bara är en bluff. Alltså när ska någon genomskåda mig? Så jag, han är en bluff.
Men du har ju varit i offentligheten ganska länge och blivit bedömd, recenserad. Nu mer än någonsin kanske folk har åsikter om dig. Vad har du för relation till kritik?
Jag förstår det. Jag också, som jag sa, jag hade bara för ett år sedan fördomar om Linus Wahlgren.
Mm.
Så bara ett år sedan, en nära vän då, nu.
Mm.
Så människor har fördomar. Jag förstår att jag kan vara enormt irriterande på internet.
Mm. Men blir du ledsen när du får...
Nej.
Ingenting?
Nej, jag förstår det. Sen har jag... Alltså jag är inte så utsatt på det sättet. Det finns människor som har det mycket värre. Jag lever inte mitt liv på internet. Jag gör verkligen inte det.
Mm.
Utan jag försöker leva nästan hela mitt liv ute i den verkliga världen och prata med människor. Och då är det väldigt sällan någon kommer att kritisera mig.
Mm.
Och det tror jag också väldigt få upplever. Att någon de facto kommer fram, säger, tittar dig i ögonen och kritiserar dig.
Mm.
Det är med de här kalla orden. Det är någonting som händer med språket när man skriver det. Det är så enkelt att skriva elakheter. Det är väldigt svårt att säga elakheter och titta någon i ögonen och säger det rakt ut. Det gör man ju inte.
Mm.
För att, som vi pratade om tidigare, för att man ser sig själv. Man ser barnet, man ser människan, man ser brodern, man ser systern. Och du säger inte så. Men att skriva det på en vägg, absolut. Gå in på en toa, på vilken bar som helst i Borlänge, och se vad som är klottrat på väggen där. Det är inga snällheter.
Nej. Och att låta sig vara hårt också i skrift.
Ja, jag vet. Det är hårt. Det är kallt. Det är inget hjärta. Det har inget hjärta.
Nej. Men... vad känner du om skådisdebuten då?
Ja, men det var jättekul. Men på ett sätt är det ju inte en debut heller. Dels har jag ju gjort mycket teater då via musikalen. Sen har jag gjort film tidigare också.
Mm.
Jag har inte sökt mig till film. De andra grejerna har jag liksom blivit biten av, och sen har jag börjat söka mig till det. Jag vill ju mer musikal.
Mm.
Film har jag inte sökt mig till, så det här var en förfrågan som jag fick. Men jag älskar att spela teater.
Mm.
Sen jag var liten. Det var... en av de första sakerna jag gjorde när jag och Gustav var små och lekte, så filmade vi sketcher och spelade teater.
Mm. Men hur var filmen?
Ja, men det är en väldigt det är en brutal roll som jag gör. Det är ju då Jävla karar, boken av André Waldow, den filmen, och som handlar om hans uppväxt när han växte upp med sin mamma på 70- och 80-talet, 90-talet, med 7 olika män, de här jävla kararna då. Min karaktär i boken är ju inte den snällaste killen, så att säga.
Mm.
Han är väldigt, väldigt mörk. Vilket var kul också. Det blev då mer teater, kände jag. Alltså han är ju nattsvart.
Mm. Sista ordet i associationsleken är offentligheten. Hur trivs du i rollen som offentlig person?
Ja, men jag känner mig inte superoffentlig ändå. Alltså.
Hur ofta blir du igenkänd?
Ja, men det händer väl ibland. Men jag känner mig inte som en kändis. Mm. Jag tycker inte att jag är en kändis. Att folk säger, ah, kolla! Alltså sådär. Det, jag gör massa grejer, men jag känner mig inte som en kändis.
Det finns väl egentligen bara två riktiga kändisar i hela landet. Det är väl typ Zlatan och Bianca Ingrosso.
Ja, ja men precis. Och så känner jag mig absolut inte.
Nej. Kanske Persbrandt också.
Ja, han är väl kändis.
Ja. Okej, du, vi ska damma av lite snabbfrågor. Och snabbfrågor för en norenare är ju svårt, men du får fan skärpa det nu.
Jag ska vara snabb.
Ja, vi provar. Paradrätt.
Lasagne.
Mm-hmm. Vad är det med din lasagne som är så unik då?
Bechamelsåsen.
Okej. Vad missbrukar du?
Kaffe.
Vad sa du?
Kaffe.
Ja. Hur mycket blir de då?
Jag räknar inte.
10 koppar?
Kanske. Jag räknar inte.
Det låter hälsosamt att inte räkna.
Nej.
Varför räknar du inte för?
Nej, jag räknar inte. Jag trivs med det. Det är kul att vara beroende också. Ja. Man pratar, nu ska det är fel person att prata med.
Nej, det är okej. Okay.
Men det är, alltså, nu är beroende av någonting. Det är också mysigt ju.
Ja.
Det är det. Och okay. Kaffe är ändå okej.
Okay. Ja, det får stå för dig. Uh-huh. Vad skulle du göra för en skattad miljon om du fick den nu i handen av mig? Du bara, det förändrar ingenting just nu.
Jag skulle lägga den på hög tills jag kan köpa ett stort hus på Rivieran.
Vilken egenskap hos dig själv föraktar du mest?
Jag föraktar ingenting med mig själv. Jag tycker inte man ska förakta sig själv.
Nej, det blir ett starkt ord. Men om du säger så här då, vilken egenskap hos dig själv kan du bli lite matt på ibland?
Jag är väldigt så... Jag har väldigt svårt för människor som inte kommer i tid. Vilket gör att jag är otroligt mån om att mina nära och kära, framförallt mina barn, ska komma i tid. Så att på morgonen så kan jag ju vara lite av en diktator. Kom igen nu då, sätt på dig. Alltså, vi måste gå om inte vi går inom 5 minuter, då kommer du komma för sent. Du kommer inte för sent till skolan. Och de har ju en mycket mer chill inställning till det där med att komma sent.
Nej, jag är så lik det där.
Ja, du är det. Ja.
Ja, och det är också
panik.
Det är också svårt när man driver en podd och är så beroende av sina gäster.
Ja.
För om någon så här kommer 5-10 minuter sent, alltså jag blir helt ur spel.
Ja, jag med. Ja. Jag är alltid en kvart tidig.
Ja, jag märkte alltså, det.
Jag står och väntar runt hörnet och sen så bara 10, 9, 8, nu kan jag gå runt hörnet.
Ja, nej, jag har så svårt att bara så här försöka slå på ledet och så.
Men visst, man kanske borde bli lite mer...
Ja, det är ju ingen charm i egenskap att vara sådär.
Nej, det är väl inte det. Men det, jag tror att det är en bra egenskap att alltid vara i tid dock.
Verkligen. Ja. Ångesttrigger.
Ja, men cancer. Alltså cancer över, alltså just cancerbesked också. Jag är ju ambassadör för Cancerfonden nu och jobbar ju aktivt med det. Och har ju fått träffa sjuka personer som jag har sett den här ångesten. Ja, och det är någonting med det. Med det beskedet som är så... Det är så okänt också. Alltså, ett cancerbesked kan ju betyda så mycket. Men när jag hör om personer som har fått det beskedet så triggar det min ångest.
När grät du senast?
Jag grät för 2 dagar sedan när jag lyssnade på en låt som heter Ma Solitude av Georges Moustaki, en fransk sångare som sjunger om sin ensamhet. En låt som min morbror Michel Druffin, fransman, älskade. Och den handlar om att han älskar sin ensamhet, och vilket är någonting jag också har gjort på något sätt. Nu skulle det ha varit kort svar, men i alla fall,
I told you.
Ja, exakt, det går inte. Men när han i slutet sjunger om sin ensamhet, och för att han säger då i den här låten så sjunger han bland annat så här: elle ne me quitte pas d'une part fidèle comme une ombre, elle m'a suivi ça et là au quatre coins du monde, non je ne suis jamais seul avec ma solitude. Och det betyder då att hon lämnar mig inte ett steg trogen som en skugga. Hon följer mig till världens alla hörn vart jag än går. Nej, jag är aldrig ensam med min ensamhet. Och sen så i sista versen så sjunger han om att det kommer vara hans... Kolla, jag ryser när jag pratar om det här. Det sjunger han om att ensamheten kommer vara hans sista följeslagare. Och sen sjunger han Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Och då när jag hörde den så grät jag. Att ensamheten är hans sista följeslagare. Det var bitterdjupt på något sätt.
Vad lägger du mest pengar på?
resor.
Vad tror du andra människor tänker på när de tänker på dig? Och då vill jag ha två svar. Både offentliga bilden och dina privata kompisar.
Mina privata kompisar tror att de tänker att jag är ganska rolig.
Mm.
Vilket man inte kanske alltid tänker offentligt. Då jag oftast kanske känns lite djupare.
Mm.
Men det tror jag. Om man läser min bok också. Den är, om jag får säga det själv, den är väldigt, väldigt rolig.
Mm.
Du ska få den av mig. Förresten.
Tack. Ja.
Offentlighet... vad de tänker om mig. Ja, men jag tror och hoppas att de tänker att jag är ganska trevlig.
Mm.
Och varm. Jag hoppas och tror det.
Vi är dags vid vägs ände. Poddens sista fråga lyder: vad kommer du aldrig förstå dig på att andra människor tycker om?
Vuxna som tycker om godis. Jag förstod inte att vuxna åt godis.
Nej.
För att mamma och pappa slutade med lördagsgodis när vi var 12. Och sen åt inte jag godis. Sen kom jag till Stockholm och så såg jag vuxna som stod och slevade i lösgodis. Alltså för mig var det exakt som att se en vuxen gå in i en leksaksaffär och köpa en turtlesgubbe.
Mm.
Alltså men, jag bara, vad håller du på med?
Men äter du socker då?
Det är för barn.
Äter du socker då?
Nej, men jag har aldrig gillat söt saker.
Nej.
Jag gillar glass på sommaren.
Mm.
Men inte så här tårta och bullar och kakor och godis och sådär. Det är för barn.
Mm.
Som leksaker.
Jag älskar det.
Mm. Ja, men du har ett fint barn inom dig.
Ja, det har jag. Verkligen. Viktor Norén, vi är i mål.
Kul. Eller tråkigt också.
Ja,
fint
men,
samtal.
Ja, men alltså med det här tempot så är du tillbaka om några år igen.
Jag hoppas det. Ja.
Det är klart du är. Mm. Det är alltid en fröjd att samtala med dig. Tack för idag.
Tack själv.
Som vi har ska snacka med en kändis och göra gästen glad. Yeah! Nemo är en kändis, den största som vi har ska snacka med en kändis och göra